Det är ganska bra att allhelgona helgen finns. Det är ju lite grann, blir lite grann en stanna upp helg. Där vi har lite i vår tid, i vårt samhälle, vi har puttat döden lite åt sidan. Döden passar inte in riktigt i vårt samhälle av evig ungdom och ständig lycka. Men då finns allhelgona helgen här som bromsar upp lite grann. Vi var uppe på kyrkogården igår kväll som vad undersökningen sa, ungefär hälften av Sveriges befolkning går till en grav över allhelgona. Vi stod uppe vid minneslunden med mängder av ljus. Och det blir nästan en koncentrerad dos av tårar, smärta, förlust på olika sätt. Det är ganska bra att allhelgonahelgen finns i vår tid. Om vi skulle göra en undersökning, en gallup i Trollhättan och fråga om vad händer när du dör, så skulle de flesta säga, ja, något händer ju. Någonting mer finns ju. Jag vet inte riktigt vad, men någonting måste det ju vara. Och då kan himlen bli lite grann ett diffust samlingsbegrepp för allt det här. När barnbarnet frågar, står kanske vid graven, vart är farfar där? Nej, farfar är inte där, han är ju i himlen. Fast man inte riktigt vet. Men det är ju någonting som kommer efter. Det kan ju inte bara ta slut. Och jag tänker så här, till dig och till mig, var jättefrimodig i din tro, i ditt hopp, i din övertygelse. Kanske efter helgen du möter de människor och ni kommer att prata om allhelgona. Du kan säga att ja, vet du, jag gick till graven och jag tackade Gud. Jag tackade Gud för den tid vi fick, eller jag tackar Gud för att hopp är så starkt. För att för dig och mig som har förlorat någon i familjen, en nära anhörig, så blir det så tydligt. Det lyser liksom igenom. Det är inte bara att det är någonting mer, utan hoppet om himlen, om det eviga, om att vi kommer till Jesus, till det himmelska, det blir så tydligt. Så var frimodig i din övertygelse. Du behöver inte tala tyst om det, utan var frimodig i din övertygelse. Att i tron på Jesus så finns hoppet. Vi ska stanna upp vid en text idag som talar om hoppet, om evigheten. Och det är från första Thessalonikerbrevet kapitel 4. Och jag läser från vers 13 till vers 18. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, så då ska Herren själv komma ner från himlen. Och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. En jättespännande och lite märklig text om, eller beskriver det märkliga skeende som blir när Jesus kommer tillbaka. Men det är den första delen av den här texten jag vill stanna vid idag, om de dödas uppståndelse. Och Paulus börjar med att slå fast om att hoppet om himlen, det är inte en vag liksom gissning, utan jag vill att ni ska veta hur det blir med de som är insomnat. Jag vill att ni ska veta. Det är inte en gissning lika god som någon annans. Och vet du vad? Det är okej att vara övertygad. Det är okej att ha lite förvissning. Det är okej att säga, jag kommer till himlen. Va, så kan du väl inte säga? Hur vet du det? Ja, det står i min bibel. Och jag säger bara samma sak som Gud säger till mig om mig. Det är okej att vara övertygad. Det är inte högmod, det är inte skryt. Jag vill att ni ska veta. Johannes, han skriver i sitt första brev så här, att jag skriver till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Och Hebreerbrevet 11 tar om tron som en övertygelse om det jag inte ser, en visshet. Jag tror att den helige ande vill lägga ner i dig och mig idag. Du som bär på en... Det finns en, vad ska vi säga, en dos osäkerhet. Ja, jag hoppas att, undrar om. Ja, jag tror att helige ande vill lägga ner i dig en visshet, en övertygelse om att om du har sagt ditt ja till Jesus, om du bekänner honom som din Herre, om du tror att han har dött för dina synder och att han blev uppväckt, då kommer du till himmelen. Jag vill att ni ska veta. Du som är född på nytt, himmelen väntar dig. Osäkerhet om himmelen behöver inte finnas i Guds barn. Osäkerhet om himlen behöver inte finnas i Guds barn. Tänk om mina barn... De kom hem sent igår kväll. Alla tre. Alldeles för sent. Tänk om de hade gått hem och sen när de började närma sig hade de sagt så här: tror du vi får komma in? Ja, jag vet inte. Hjälpte du till vid middagen? Nej. Nej, inte jag heller. Tror du vi får komma hem? Ja, vi får se. Det är helt absurt att tänka så. Det är bara, men hallå. Varför lägger jag då den aspekten på Gud och mig? Att när jag närmar mig hemmet, mina dagar börjar bli räknade. Tror du att Gud vill att jag ska bära med mig en känsla av att undrar om jag får komma hem eller inte? Ovisshet om himmelen behöver inte finnas hos Guds barn. Är det någon som kan säga amen till det? Ta med dig det, kära vän. Om du tillhör Jesus så väntar himmelen. Jag vill att ni ska veta hur det blir. Och så fortsatte han. Så att ni inte sörjer som det andra. De som inte har något hopp. En ganska viktig del i det Nya testamentet ändå är kropp. Och när det talar om evigheten så talas det om en uppståndelsekropp. Och att det är viktigt med kroppens uppståndelse. Varför då? Jo, för att kroppen är av Gud också. Du är inte bara själ och ande och det är det som räknas. Och kroppen är någon slags skräp vi får dras med. Nej och åter nej. Genom historien Och kanske fortfarande idag ibland i kyrkan så finns det spår av att det andliga, det är lite finare än det kroppsliga. Och ju andligare jag blir, desto mindre roll spelar det kroppsliga. Det har funnits ganska starkt i vissa liksom, falanger inom kyrkan. Men vi är inte, jag skulle säga att vi inte är liksom immuna mot det idag heller. Där liksom det andliga blir någonting bättre än det kroppsliga. Nej, kroppen är av Gud. Skapad av Gud. När Gud ska kommunicera med sin mänsklighet, vad gör han då? Jo, han blir kropp. Han blir materia. Han blir en fysisk människa. Den här uppståndelsekroppen då, hur är den? Någon som har funderat på det? Hur ser man ut där på andra sidan? Kommer man ha samma krämper? Nej, krämper, smärta kommer ju inte finnas. Rynkorna då, eller? Eller hur ser man ut? Känner man igen varandra? Ja, Paulus han svarar lite på sin egen fråga. Där. I 1 Korinthierbrevet 15 säger han så här. Nu kanske någon frågar, ja, vilken kropp får vi då? Säger han så här, vilken enfaldig fråga. Gud ger det sån gestalt som han har tänkt. De himmelska kropparna har sin glans och de jordiska kropparna sin glans. Vilken korkad fråga, säger han. Men jag tycker att den är lite spännande ändå. Alltså vi har ju Jesu exempel. Efter hans uppståndelse så möter han ju lärjungarna och de känner igen honom. Typ. De här Emmausvandrarna känner inte riktigt igen honom på en gång. Han verkar kunna gå genom väggar. De sitter inlåsta och han kommer dit. Samtidigt så äter han fisk. Och, ja, vad är det för kropp? Ja, vi vet inte. Och Paulus säger, vilken enfaldig fråga. Kan du ta med dig? Men ett särdrag i Bibeln, jämfört med många andra livsåskådningar och religioner, är bejakandet av det mänskliga. Det är så viktigt, bejakandet av det mänskliga. Paulus säger inte att ni som är andliga, ni ska inte sörja. Att ni ska uppnå en hög andlig nivå så att ni inte behöver bekymra er om det här sörjandet mänskliga. Ni ska komma över det. Nej, nej, nej. Det är fel. Det är inte Bibeln. Det är någonting annat. Han säger, så att ni inte sörjer som de andra som inte har något hopp. Han säger, sörj på. Det är okej att sörja. Det hör till det mänskliga. Och vi ska inte vara mindre mänskliga. Vi säger ibland det här att man är ju bara människa. Nej, du är inte riktigt människa. Jesus var ju den fullkomliga människan. Och vi är ju inte riktigt som han. Så i så fall får vi säga att man är ju inte riktigt människa. För vi är inte riktigt som han än. Det mänskliga är någonting gott. Sörjandet är okej. Du ska inte bli så andlig att du inte sörjer. För då är det någonting fel på dig. Så att ni inte sörjer som de som inte har något hopp. Du och jag kan sörja. Bör sörja. Men med andra faktorer inblandade. Där uppståndelsen från det döda finns med. Det eviga livet finns med. Återseendet. I den här texten så var det ju, då ska vi ryckas upp tillsammans med dem. Någon slags tillsammans, kommer vi mötas igen? Wow! Så att i min sorg så finns det andra faktorer. Så sörj på min vän. Och sörj med hoppet, med evigheten i din sorg. Texten slutade ju med trösta därför varandra med dessa ord. Alltså, det finns en sorg och vi kan behöva trösta varandra. Så vi sörjer med ett hopp med en glädje. Vi kan sörja med en förväntan. Vi kan sörja med en förvissning för det eviga livet. Allhelgonhelgen ställer ju livet lite på sin spets. Det är lite som vid varje begravning. När livet möter döden så blir det lite skarpt läge. Det kommer ju ta slut. Och vad händer? Och Paulus skriver i den här texten, han tar Jesu död och uppståndelse som utgångspunkt för sitt resonemang. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi att Gud ska föra fram de som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått. Vem kan veta? Vem kan bära vissheten om det eviga livet? Jo, den som tror att Jesus har dött och uppstått. Vem behöver inte sörja utan hopp? Den som tror att Jesus har dött och uppstått. Och det är att det finns ju ingen kristen tro utan ett kors och en tom grav. Det finns ingen kristen tro utan en korsfäst och uppstånden Jesus. Och Bibeln är ingen förbättringsteologi. Bibeln ger oss ingen förbättringsteologi utan en omvändelseteologi. Där varje människa behöver komma fram till korset och bekänna: Herre, förlåt mig. Jag tar emot dig. Jag vänder om och går med dig. Vill vi ändå prata förbättring, så Jesus kom ju inte för att förbättra ditt liv i 60, 70 eller 80 eller 90 eller hur länge du tänkte leva. Utan han kom ju i så fall för att förbättra våra liv i en evighet. Men det handlar inte om att våra liv ska bli lite bättre, utan vi vänder om. Vi får nytt liv, blir födda på nytt. Vi sätter vår tro till att han har dött och uppstått. Så hoppet om himlen, vissheten om det som kommer, kraften som kan bära mig genom sorg, genom smärta, sitter ihop med min tro, min övertygelse om att Jesus har gått den vägen. Där det eviga, det himmelska, blir inte för, vad ska vi säga, för drömmaren. Så att, åh, det kommer där borta, det här är inte så viktigt, utan jag bara väntar på det där. Nej. Utan det himmelska, hoppet om det eviga. Det blir en enorm kraft in i mitt nu. En kraft in i min vardag, i min vandring här och nu. Det ger fasthet, en visshet åt mina steg. Jag vet varför jag finns till. Därför kan det ge hopp och tröst och mening mitt i mina svårigheter. Mitt i mina svårigheter här och nu. Och där vi vet, och där Bibeln säger att Gud kan ta det i ditt liv som gör så ont just nu. Och så kan han vända det till någonting vackert och någonting välsignat. För Jesus dog. Det största nederlaget. Och vad gör vår Herre av det? Han vänder det till det största och vackraste som har skett. Och eftersom när jag sätter min tro till det, så där du står i din kamp, i din svårighet, i det som gör ont just nu, kan Gud ta, gå från död till uppståndelse och vända det till något vackert. Så tron och hoppet om det eviga, vad Gud kan göra, kan ge kraft och styrka in i din vandring just nu. Så var frimodig i hoppet om himlen. Du behöver inte tala tyst om det. Det kan vara så. Jag tror att det är så för väldigt många av oss. Att i din liksom krets av människor som du har omkring dig, på ditt arbete, bland vänner, så är det du som har den tydligaste bilden av vad som kommer sen. Du bär den starkaste övertygelsen på ditt arbete, i din skola, i din förening. Så tror jag att du bär den starkaste övertygelsen om vad som kommer sen. Var frimodig, min vän. Var frimodig i din tro på det eviga. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Om du inte är säker på vart du skulle tillbringa evigheten om du dog idag, så kan du bli det. Du kan få bli säker. Om du säger ditt ja till Jesus idag och säger: Jesus, jag tar emot dig. Jag behöver dig, förlåt mig. Kom in i mitt liv. Då blir du född på nytt. Och då kan vi vadå? Då kan vi veta. Och evigheten väntar dig. Pernilla kommer i nattvarden sen att ta upp den inbjudan igen och leda dig till en förebedjare. Och du som är här som har tagit emot Jesus, men osäkerheten finns ändå. Tänk om det är så att jag inte. Så tror att Gud vill lyfta bort den osäkerheten. Han vill slå sina armar omkring dig och säga att du är min. Dörren kommer inte vara stängd för dig. För ditt namn är skrivet i livets bok. Så jag tror att den helige ande vill lägga ner den vissheten i ditt liv. Och du som sörjer, låt ordet få tala in i dig. Att det är okej att sörja. Det är en del av att vara människa. Men vi kan sörja med faktorer som talar om uppståndelse. Som talar om evigt liv. Som talar om ett återseende. Om att Gud är barmhärtig. Hoppet kan fylla ditt liv. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig att du talar så tydligt. Att vi inte behöver gissa. Vi behöver inte försöka på egen hand nå fram till dig, utan du talar tydligt om att den som har tagit emot dig, till dem gav du rätten att bli dina barn. Till den som har tagit emot dig säger att vi har övergått från döden till livet. Till den som har tagit emot dig så har du skrivit våra namn i livets bok. Till den som har tagit emot dig så öppnar du evighetens port. Herre, låt all osäkerhet försvinna. Låt allt tvivel få vika undan och vissheten landa. Herre, låt hoppet fylla våra liv. Herre, tack att vi är en sån här helg när det är fort på livets slut, så kan vi fokusera lite längre än så och se att livet tar inte slut. För det finns ett liv som inte ens döden rår på. Det finns ett liv som är större än våra dagar här. Här är mitt i vår vardag, mitt i vår vandring, där finns du. Och redan nu har vi påbörjat den eviga vandringen. Herre, ber för den som finns här som inte har sagt sitt ja till dig. Tack att du heligande just nu rör vid den människans hjärta. Du drar i den personen. Herre, vi öppnar våra hjärtan för dig. I Jesu namn. Vi ska strax fira nattvard. Vi sjunger först tillsammans en sång om himlen.
det går.